Hej och välkommen till ett avsnitt av Gastronomipodden. En podcast om gastronomi, mat och kroglivet. Mitt namn är Per Sander och det är jag som är värd för Gastronomipodden. I detta avsnitt har vi ett finbesök från Stockholm till studion, även om vi nyligen har skaffat ett boende nere i Skåne. Tove Henkel jobbar som chefsredaktör på tidningen Gourmet och hon driver även bloggen On My Table, podden Eat, Drink and Travel med Tove Daniela. Tove är även i juryn för 360 Eat Guide, som bland annat betygsätter restauranger ur ett helhetsperspektiv med kring ursprung, spårbarhet och många fler parametrar. Varmt välkommen, Tove.
Tack.
Berätta lite om dig själv. Hur hamnade du på detta spåret?
Ja, det var ju en öppen fråga kan man säga. Jag är journalist i botten, gått journalisthögskolan, gick ut i Göteborg. Och efter det så visste jag väl inte riktigt vad jag skulle jobba med. Det finns ju så mycket inom journalistiken. Man kan jobba i tidning, radio och tv. Och jag var ganska inne på radio från början. Men det visade sig att en av mina lärare under praktiken tyckte inte att jag passade på radion. Mm. Då sa de så här, nej men jag tycker att du har inte så bra radioröst.
Och nu kan du bevisa en podd istället.
Jag bryr mig inte om det nu. Nej, så jag började faktiskt skriva. Så att jag hamnade på tidning på det sättet. Ja. Och sen så har jag ju då jobbat på flera olika tidningar, bland annat Aftonbladet och sådär. Och till slut så hamnade jag på ett förlag som heter Plaza Publishing. Började jobba med tidningar. Blev chefredaktör på Plaza Kvinna. Och det här med månadstidningar tycker jag är väldigt kul. Alltså jag är ju en tidningsmänniska egentligen. Och arbetade lite övergripande med flera tidningar i förlaget. Bland annat Gourmet då. Mm.
Mm. Jag tänker på din bakgrund där. Du skrev ju många år just kring mode, hem och trädgård.
Ja.
Och du hade ju även en egen satsning med tidningen om det. Men hur kom du just in på spåret matjournalistik?
Mm, det är lite slumpen faktiskt. Mm. Det var inte alls något som jag hade planerat eller tänkt, utan jag var ju mest inne som livstidsjournalist, liksom, ja. Eller säga, livstidsmagasin och så. Men i och med att jag jobbade med flera olika tidningar, bland annat hjälpte jag till att bolla lite på Gourmet, så blev det att när deras chefredaktör Per Styrgård slutade, så fick jag liksom kliva in lite grann och hjälpa till där. Och så. Det var en jättebra redaktion som kunde jobba mycket självständigt. Men jag skulle då vara lite övergripande till dem då. Mm. Och sen så fortsatte det här rulla på. Och efter ett tag så kom de fram till att ja, nej men Tove, du kanske skulle fortsätta med Gourmet här också. Och då jobbade jag ju med en annan tidning också i förlaget. Som jag då slutade med och bara började arbeta på Gourmet. Men att kasta sig in så där i matjournalistiken eller mattidningsdelen, det var faktiskt inte så lätt som man skulle kunna tro. Nej. Utan jag tänkte ju då, ja men det ska säkert inte vara något problem. Hur svårt kan det vara liksom? Ja. Det är väl ungefär som gör vilken annan tidning som helst, men det är det inte. Mm. Men jag hade en jättebra relation. Och jag jobbade mer övergripande och satte liksom, diskuterade då kring så här reportage och inriktning på tidningen och så vidare. Så att det var mer åt det hållet på. Som det började.
Men var det alltid en sorts av dröm att du ville skriva om mat?
Nej, det var faktiskt inte det. Men det är ju det, när man väl börjar med någonting. Jag hade nog ändå så här liksom letat lite efter att hitta något som jag verkligen brann för. För jag kan säga så här, att mellan oss tänkte jag säga. Men jag är faktiskt extremt ointresserad av inredning.
Ja.
Ja. Och jag jobbade med det i flera år. Mm. Och det kan man göra. Även om man inte är intresserad av ämnet så kan man ansvar för en tidning som handlar om det. När jag väl liksom började komma in i det här med mat och krog och dryck och ja, man blir ju liksom lätt fast där då. Ja. Och sen insåg jag ju ganska snabbt mina begränsningar. Till exempel att jag inte kunde någonting om vin. Jag kunde inte så mycket om mat heller, men definitivt ingenting om vin. Och det fanns ju ingen på redaktionen heller som var så här vinspecialist eller man ska säga expert. Så då började jag på Vinkällan och plugga till sommelier.
Ja, jag såg det exakt. Du har ju blivit diplomerad sommelier på Vinkällan. Hur stor del av det har det med maten för dig?
Jag gick ju där mest för jag tänkte att jag kan inte driva en tidning där vi som ska bevaka eller liksom skriva om vin om jag inte alltså, vet någonting. För vin är ju väldigt svårt tycker jag. Alltså, jag tycker att det är fortfarande, fast det var flera år sedan, så tycker jag att det fortfarande är ganska svårt. Och efter jag tog examen där så visste jag inte riktigt vad jag skulle, liksom, vilket ben jag skulle stå på. Som skulle jag försöka jobba mer med vin? Jag var ju extrem, jag tyckte det var jätteroligt. Liksom, och, eller ska jag försöka jobba mer med krog? Och, så jag har liksom pendlat lite fram och tillbaka. Men jag märker ju hur viktigt det har varit för mig att gått den här utbildningen. Och hur mycket det har gett mig. Mm. Och jag känner att jag fortfarande liksom kan ta steget in i vin och liksom satsa på det om jag verkligen bestämde mig. Men man kan inte göra båda. Mm. Så jag bestämde mig kanske för, ja, det var nog kanske ett och ett halvt, två år sedan kanske. Mm. Att nej, men mat, krog, det är mitt huvuddel liksom. Och sen vin får bli som det blir liksom.
Vad tycker du är unikt och speciellt med matjournalistik?
Det är väl som allt annat egentligen. Jag menar, matjournalistik är ju väldigt mycket färskvara. Mm. Alltså det händer så extremt mycket hela tiden. Och ibland kan det bli nästan att man blir lite rädd. Gud, jag har missat någonting nu, tänker mig att det hänger med. Och det är ju också ett extremt stort ämne. Ja. Och det märker jag speciellt nu när jag är här inne i Skåne. När här är ju som ingredienser och en levande landsbygd. Och allt det här är ju så stort här. Mm. Och när man är uppe i Stockholm så är man inne i sin lilla nördvärld på något sätt. Och jag känner att det finns ju hur mycket som helst.
Jag kan förstå, här i Malmö kan man ändå känna att man hinner med i alla fall största delen av alla matgrejer som sker. Men i Stockholm måste det ju vara helt omöjligt att hålla koll på allt som sker, tänker jag.
Ja, jo, men det är det ju. Men jag kan tycka att på något sätt måste man nog bestämma sig. Man kan inte göra allt, liksom.
Men även om du inte alltid har haft ett intresse av just att skriva om mat och dryck, är det någonting som du alltid har haft som ett intresse när du har varit yngre?
Nej, men när jag var ung så här, jag var jätteliten. Nej. Då tyckte jag mat var det mest onödiga som fanns. Mm. Alltså, varför ska man äta? Det tar ju bara en massa tid. Men det beror kanske på också vad man växer upp med. Ja. Jag menar, min stora, så här, vad jag minns mest är att jag älskade när jag var liten. Det var liksom att gå ut i grönsakslandet och plocka rädisor och ha salt på och sitta och äta. Och det tycker jag fortfarande är helt fantastiskt. Jag älskar ju rädisor med smör och det här. Mm. Jag tror det har lite med min så här, barndoms... minnen att göra, men jag kan inte minnas att min familj till exempel var speciellt mycket ute och åt. Alltså, vi gick till Kina-krogen en gång om året och jag älskade sötsura räkor liksom. Så jag tror då att det har lite med uppväxt att göra.
Men du reser relativt mycket också, inte bara för det egna jobbet, men du har även en dotter som heter Maja som har blivit något av en e-sportstjärna.
Ja.
Vilken är den bästa matupplevelse du varit med om under dina resor?
Jag tycker ju att det är så här fantastiskt och om man bara kommer till något litet ställe. Jag tycker allt som överraskar en tycker jag är en stor matupplevelse. Men lite grann vad jag tänker på när du säger det är lite komiskt. Där. Vi var och spelade tennis, jag och mina tenniskompisar i Spanien. Och då hade jag bokat bord på den Garcias krog som ligger nere i Marbella. Och så här, ingen av oss var väl egentligen så här, vi ska väl gå liksom. Jag bokar bord så här, det vore väl kul. Ja. Jag gjorde en intervju med honom innan. Och sen på kvällen när vi skulle gå dit så blev det liksom, det är kul att gå på så här riktigt fin krog. Mm. Och i Spanien har de ju fantastiska viner. Mm. Och Danny Garcia var där. Ja. Och han liksom var ju värd och jättetrevlig. Och det blev bara så här, vi bara åt jättegott, drack jättegott och hade jättekul hela kvällen. Och jag kan tycka att det är inte den bästa, men en av de roligaste upplevelserna. Och sen finns det ju mycket, mycket annat också. Men just det där oväntade som händer och när det på något sätt inte bara handlar om maten utan handlar också om så här, vem man är där med och att man har kanske överraskande roligt. Man kanske inte har planerat att ska det bli lite jobbigt, ska vi gå ut och äta ikväll? Och så går man ut och så blir det bara superkul.
Ja. Vi var ju nyligen iväg också tillsammans på en pressresa till västkusten.
Ja.
Bland annat besökt Musselbaren, Thomas Sjögrens pop-up på Hamnholmen och även The Edible Country. Vad tyckte du var bäst under resan?
Alltså jag älskade ju Musselbaren.
Ja.
Och kanske just för att, jag menar, Hamnholmen var ju också fantastisk, men på något sätt där visste man ju vad man skulle få. Alltså man visste vad man skulle förvänta sig och det var extremt vackert och allt det där. Men just Musselbaren var lite kul för att det var fantastiskt goda musslor.
Mm.
Och bara det är ju, jag är inte så där jätteförtjust i musslor. Mm. Det tillhör inte liksom min favorit seafood så. Men just de var väldigt goda. Och sen med den här extremt goda så här Rockford-osten eller gorgonzola som man dippar i på fritt, det var jättegoda. Och, ja, trevligt sällskap.
Ja. Men det är så kul också, jag menar, när man får se hur maten blir till och han berättar liksom att de, hur de är plockade och vad de tillför till, inte bara till maten, men även rent vad de tillför till våran planet. Och även då utsiktet över havet och allting. Och det är ju så många parametrar som spelar in.
Ja, men det är ju det. Och det var också så här, vi hade precis kommit dit, alla hade åkt tåg och vi fick åka bil upp och sen fick vi liksom, ja, så var det första stopp någonstans. Det blir lite så här speciellt. Jag tyckte det var också extremt, det var väldigt överraskande. Ja. Och sen västkusten är ju så vackert.
Mm, det är det.
Man glömmer bort det hela tiden. Jag har ju bott i Göteborg i 10 år. Man glömmer bort det så här, och sen man kommer dit bara, åh, gud vad fint det är. Så hit skulle man åka oftare.
Men om du får välja alltså typ av mat, vad har du för preferenser? Vad är det du gillar mest för typ av mat?
Jobbet tycker jag älskar ju fine dining. Privat så här, så ja, det måste ju nästan bli koreansk mat. I Korea helst. Med familjen. Med min e-sportande dotter som också älskar koreansk mat.
Mm. Och just på tal om fine dining, vad är den längsta väntetiden?
Det finns 2. Ja. Mm, det är inte många. Jag älskar ju när det går ganska fort i mellanrätterna. Det får inte liksom dröja för länge, men det beror på förstås. Om man sitter i sällskap så gör det ingenting, men om man sitter själv och äter blir det är väldigt tråkigt. Men man kan tycka att fine dining har man i alla fall lite, kan ställa lite krav tycker jag. Man betalar väldigt mycket. Men ja, det ena är Göteborg då. Mm. På SK Mat och Människor. Ja. Vi fick sitta nästan en timme och vänta på en rätt. Vilket gjorde att vi bestämde oss för att inte äta dessert. För vi hann inte med den. Mm. Det andra var väl ungefär detsamma i väntetid. Fast det var ju väldigt många rätter som vi fick vänta länge på. Mm. Och det var på Vendome i Köln. Mm. Det gick så långt att en av i sällskapet faktiskt somnade.
Om inte det är tecken så vet jag inte vad det är.
Och när de där sista petiforerna kom, då var i sällskapet var bara 2 kvar vid bordet och alla andra hade gått.
Vilken är det mest oväntade rätt du har fått ut som varit en gastronomisk upplevelse? Fast det har inte sett ut som någonting för världen.
Okej, det finns 2. Mm. Så jag kom på så här bara. Det ena är i Japan förstås, där man får de mest konstiga saker. Mm. Och då var det var shirako heter det, som då grillas. Man plockar ut det, jag tror att det är torsk, va? Och sen så äter man det. Och när jag åt det var på en sushikrog, så visste jag inte vad det var första gången. Och de är så roliga i Japan. Så tittar jag på det, så här, vad är det här? Så de bara, jag ska förklara, så det är så här, det manliga så här, sädessäcken liksom. Och har du aldrig ätit det? Och jag bara nej. Och de bara haha. Och så tittar och pekar de på mig. Och så visar de för alla andra som satt där. Hon har aldrig ätit det förut. Nej, men det är väldigt gott faktiskt. Väldigt gott. Sen har jag ju ätit när vi var och besökte ett vineri som ligger i Österrike som heter Schwarz. Mm. Han är slaktare som är vinmakare där. Och då fick vi då hade han precis nyligen slaktat en gris. Och vi fick en gryta på hjärna och njure. Tror jag det var. Alltså, nej, inte riktigt min grej. Men det var liksom helt fräscht. Alltså. Och de hade stått där och liksom rensat hjärnan och de hade gjort den här grytan. Det var ganska rustikt och så. Men den var faktiskt jättegod. Mm. Och jag tror att det kommer nog aldrig äta så god hjärna igen, tror jag. På det sättet. Men oftast är man för en dining, så här, då har de gjort något med hjärnan. Eller den är liksom det är som en tartlett. Eller det är som en... Men det här var ju... Det var bara så liksom, enkelt, direkt, lite så här rått. Ja, och väldigt bara inget så här finlir. Liksom. Mm.
Så någon frågade om du vill ha med så hade du sagt ja, tack gärna.
Ja, men jag tog nog 2 portioner tror jag faktiskt. Ja. Jag gjorde nog det ändå. Ja. Men jag tror också för att det var så överraskande. Att jag hade nog inte räknat med att det skulle vara så gott.
Jag kommer ihåg när jag var i Skottland för en del år sedan. Jag skulle ut och käka på stället. Och då var det så här, men det var nog rätt som såg ganska god ut. Frågade så här, vad är det? Ser man hur personen börjar så vrida på sig i restaurangen. Så här, ja, det är haggis. Hon ville verkligen inte berätta det. Så hon säger att det är trist. Liksom.
Men du tyckte det var gott, eller?
Det slutade faktiskt med att beställa någonting annat. Vid det tillfället.
Du gjorde det? Ja. Jag kan bara berätta när vi ändå håller på här. När jag var i Frankrike. Så vi har en korrekturläsare som heter Peje på vårat tidning på gourmet. som är väldigt bevandrad när det gäller morgonmat och vin, jätteduktig. Och han sa så här, när du åker till Frankrike måste du äta den här korven. Den här andouillettekorven eller vad den heter. Med inälvor i. Mm. Ja. Så då så tänkte jag, ja det är klart jag måste göra. Mm. Så jag beställde den där och fick in den. Den luktade så illa. Den luktade ju typ avföring liksom, eller något sånt där. Nej, det gick inte. Mm. Jag tror jag tog liksom en minitugga sen. Jag klarar inte bara.
Ibland kan det ju inte mer nästan vara skönt när man får in en meny. Och det är så här, man behöver inte beställa det, man bara får fram någonting. Och så kan man tycka att det är jättegott. Så ser man menyn i efterhand. Så bara, ja,
okay. Ja, precis. Ja, men jag kämpar fortfarande med att lära mig att äta så här, mage faktiskt, trippa. Mm. Mm. Jag skulle jättegärna vilja kunna äta det, men jag har inte lyckats än. Nej. Nej, kanske någon gång.
Men lagar du mycket mat själv hemma?
Jag är ju sådär hemma att jag tycker det är viktigt med ingredienserna då. Så jag handlar jättemycket mat. Jag handlar jättemycket ingredienser. Alltså gärna ekologiska. Jag vet liksom att det är bra ingredienser. Mm. Då lagar jag mat, men jag lagar inte så komplicerat. Nej. Men om det är bra ingredienser behöver man inte det. Tycker jag. Och det är ungefär vad jag klarar av. Mm. Annars är det min man som lagar mest komplicerad mat hemma. Mm. Han är duktig. Det och improvisera. Så jag är sådär, jag följer receptet A till B till C liksom. Mm. Men som idag, då gjorde vi hemma såhär, då hade jag köpt ägg liksom från Bokeslundsgården och sådär. Och så hade jag köpt, var jag på bondeskafferi och köpte såhär tomater och sådär. Så gjorde vi bara enkel omelett. Och det är ju supergott.
Har du någon form av skämsmat då?
Ganska mycket, tror jag. Ja, men det är lite olika. Mm. Alltså det förändras ju lite över, liksom ett tag kan det vara någonting som, ett tag var det så här, hade jag nog jordnötsbågar liksom som jag var nöje på. Sen var det ostbågar. Mm. Sen var det bilar. Mm. Och sen en sak som jag, ja det är ju min så här fäbless för Burger King då. Mm. Det är min så här resemat, om jag reser så stannar jag på Burger King.
Alltså det kan jag också känna, det är så här, största rädslan om man skulle så här, gå och köpa lunch på Burger King och någon känner igen
mig. Ja, man kommer och så hoppas ingen ser mig. Nu, så här. Nej, men häromdagen stannade vi i Kristianstad så här, för min dotters pojkvän var så himla hungrig och han bara, jag vill ha något på McDonalds. Jag bara, nej, vi stannar inte på McDonalds. Jag bara, nej. Och så tjatade han och så sa jag, okej, men jag ska inte ha något, men okej, du får gå in och köpa. Och så när jag stod där inne så kände jag bara, nej, nu ångrar jag mig jättemycket. Så sen han kom ut så sa jag, vi ska aldrig mer stanna.
Mm. Du ska inte in själv och beställa.
Men Burger King ligger bara på andra sidan så vi kan ta det.
En sak som jag kan känna också, det är så här, att om man är på besök hos vänner är att de kan bli lite nervösa när de ska bjuda in på mat.
Ja.
Kan du också känna det? Att de är nervösa att du ska betygsätta maten?
Ja, men faktiskt. Ja. Faktiskt. Men det gör jag aldrig. Ja. Fast däremot om jag ser liksom att det är något som är riktigt någon dålig råvara, alltså något som jag bara känner så här, nej, då petar jag faktiskt maten. Mm. Det gör jag. Ja. Eller om det är verkligen inte bra, men jag skulle aldrig säga någonting. Mm. Skämsmat en sak till. Jag är extremt förtjust i så här artificiella smaker.
Okay.
Alltså vissa saker som är som typ amerikansk cheddarost. Mm. Som inte är cheddarost.
Men sen finns det vissa saker som du tar pistage.
Ja.
Artificiell pistage smakar ingenting som pistage.
Nej, exempelvis. Det har rätt i. Nej, fast men som sagt, men med vänner, nej, jag skulle aldrig betygsätta så. Nej. Gör du det? Nej.
Nej, jag absolut betygsätter inte, men det är mer den här att folk nästan blir så nervösa så att man kommer så här, åh nej. Som att man ska göra det.
Fast då kan det nästan vara, maten är väldigt, men sen kan det nästan vara jobbigare med vin. Mm. Nu, om jag nu säger då till alla mina vänner. Ja. Men det här med vin är nästan svårare för mig. Mm. Om jag får ett dåligt vin, eller ett vin som jag känner det här, alltså, då dricker inte jag det faktiskt. Mm. Mer än ett halvt glas kanske. Det är det, jag är lite snobb.
Lite då och då så gör du även en del djuruppdrag bland annat. Nu gör du även Forstella-galan exempelvis. Men vad tycker du ofta är svårt att bedöma i djuruppdrag?
Jag tycker när det kommer till mat är det nästan aldrig några problem. Jag blev tillfrågad om att sitta i en vinjury. Mm. Det kände jag lite tveksam till, men om jag hade kunnat hade jag ändå tackat ja. Därför man måste ju göra saker som man inte alltid är bekväm med heller ibland, tycker jag. Jag tycker det är svårt, Stellagalan är väldigt svårt. Därför då är det människor, personer som ska nomineras och bedömas på något sätt, den här värld mer än den här. Det tycker jag är det absolut svåraste. Mm. Man ska liksom ut till någon person som skulle vara... Så det, jag gör det därför att jag tycker att det är viktigt med Stellagalan och därför att jag är väldigt glad över att vara en del av Stellagalan. Men jag tycker att det är svårt.
Vi har en del guider bland annat, som White Guide och Guide Michelin. Finns det några baksidor med dem, tycker du?
Ja, det finns väl många baksidor med dem. Det första så tycker jag ju att de har inte alltid rätt i sina bedömningar, förstås. Man kan ju lita på dem lite grann, men inte helt och fullt, menar. Men nackdelen är väl också, och det är den största nackdelen med alla priser. Mm. Alltså fort någon hyllas, då kan man först inte komma dit och äta. För då får man inte bord.
Ja, men exakt.
Då blir det inte för alla med en gång. Och det tycker jag är, det blir så hypat och det är väl jätteroligt för dem, men det är, jag tycker det är en stor nackdel. Annars så tycker jag att de flesta guider är bra. Jag gillar ju det. Guider, lister, så.
Ja, det är ju Daniel Lindgren på besök här för intervju för lite tag sedan. Och han berättade ju när han jobbade på Atmosfär bland annat att de vann ju Gazellpris medan de gick sämre och sämre i andra bedömningar, alltså listor då. Men för dem var det ju liksom, de fick ju fortfarande gäster och han tyckte att det var värt mer än något än de här listorna i det fallet.
Ja, det är ju bra om det är så att det är tufft business liksom. Då är det ju jättebra att man får de här utmärkelserna och priserna. Men om när det blir så där superhypat då är det ju...
Ja, det känns väl nästan lite så här som en rädsla också, för att om du får en stjärna i Guide Michelin och du sen tappar den, det är ju ännu värre än att ha fått den från första början.
Ja, och ibland kan det vara också så för vissa, speciellt som här neråt, man kommer ner, så jag vet, vi gör ju alltid sommarguide i gourmet och sådär. Då är det ju de som har så mycket att göra på sommaren att de till och med inte vill vara med. Alltså vi har så mycket att göra på sommaren så vi går på knäna liksom. Då är det nästan jobbigt för dem att vara med till och med. Så, ja. Annars så tycker jag, det finns väl inte så mycket nackdelar med de här guiderna egentligen.
Vi träffades ju första gången på Skånska Somipriset 2017. Hur tycker du Skånes matscen står sig jämfört med resten av Sverige?
Jag tycker att, för mig känns ju Skåne hör ju lite ihop med Köpenhamn matmässigt. Så tänker ju jag. Jag menar, jag har precis liksom delvis flyttat ner hit. Jag känner också att nu när jag liksom är här mycket, så förstår jag ju eran så här gemenskap här nere. För den är väldigt stark. Och jag känner också att det är väldigt så här härligt på något sätt. Alltså jag känner så här, jag vill också vara en del av Skåne. Jag tycker att matscenen är, och jag tror att det är väl liksom mycket styrkan här nere också. Att det är så levande landsbygd, producenter. Det är väldigt så här producentfokuserat. Jag tycker att det är så här avslappnad stämning på ett sätt. Nu vet inte jag kan inte säga riktigt, för jag har inte varit så himla mycket här nere. Men jag tycker att maten här nere är jättespännande. Jag tycker att det är kul att komma ner hit hela tiden. Men jag kan ju förstå att om man är här jämt, så tror jag att man kommer sakna någonting. Om jag ska vara riktigt ärlig. Men då har ni närheten till Köpenhamn. Supernära att åka över. Så, ja.
Nej, men jag kan hålla med. Det finns här klart en koppling till Köpenhamn och mycket inspiration för den scenen också. Men om man kollar på Sverige som stort, vad ser du för uppåtgående trender?
Jag tycker nog att vi är på gång igen med lite så här fine dining. Vi väntar ju in Tommy Myllymäkis nya stora projekt. Jag tycker att restaurang Franzén gör ju jättemycket för svensk gastronomi. Alltså att de fick 3 stjärnor var ju, jag menar, jag har ju mycket internationella vänner som reser för mat, både journalister och vanliga liksom, eller och foodies. Och jag märker ju hur mycket de kommer till Stockholm och Sverige. Och när de ändå är i Stockholm äter de på annat, sen åker de ner Skåne kanske, Köpenhamn. Men sen finns det ju också en trend åt andra hållet. Gå mot det mer casual liksom.
Ja, för det, jag håller med. Det är ju väldigt tydliga spår på båda vägarna. Liksom, nu har vi ju en gastronomifestival, Foodstock, som hamnar utanför Stockholm och samtidigt så blir street food en större del av hela matscenen. Så att,
jag kan sakna det jättemycket. Street food-scenen faktiskt. Överallt. Jag menar, om man reser ser man den ju så tydligt. Jag menar, nu till exempel, jag var ju i Köpenhamn nyligen, där ser man den också jättetydligt. Det finns ju flera olika så här food halls och jag var på den här pop-upen utanför 108, så här superhärligt och så. Men vi har inte riktigt det på samma sätt i Sverige. Det kanske vore en bra trend att ta tag i. De har det faktiskt i Göteborg.
På tal om andra trender, hur ser du på krogbranschen och deras anpassning efter de ständigt växande klimatproblemen?
Jag tycker att Sverige är i framkant där när det gäller överhuvudtaget diskutera de klimatproblem som finns, vad man kan göra åt det, hur vi ska arbeta liksom för att minska svinn och allt det här. Jag tycker vi i Sverige har kommit jättelångt där. Mm. Jag tycker diskussionen förs hela tiden. Jag menar, vi pratar om 360-listan, den är också jättebra. Men också, du har ju Paul Svensson har ju varit en frontfigur, men Tarik Taylor, han ska ju öppna nytt nu i Stockholm. Jag tycker den diskussionen förs hela tiden. Mm. Det blir bara mer och mer. Det är nästan som man känner till slut att är det too much nästan? Eller hur? Mm. Liksom, kommer den, blir den så stor att man liksom, att man glömmer allt det andra? Men samtidigt, den är ju just för viktig.
Och just kring hållbarhet så sitter du som sagt i juryn för Trend 60 Eat Guide som dömer just restauranger och gastronomi och hållbarhet efter bland annat ursprung, spårbarhet, matavfall och svinn. Men hur har krogarna hittills stått sig under de besök de har gjort?
Jag kan säga så här, att jag är inte riktigt rätt person att prata om 360, men jag vill bara kan säga för det. Mm. Ja, man kan märka ganska tydligt vilka krogar som har ett stort intresse för detta eller inte. Mm. Därför vi går ut och testar, vi bedömer maten efter en poängskala, ett väldigt noggrant hur vi ska tänka. Det är jättebra. Sen så kompletterar vi alltid med frågor efteråt. Och då märker man jättetydligt vilka som är intresserade. Jag tror att de som inte gör det, de vet.
Yeah.
Och de som gör det, de vet. Mm. Det är liksom, antingen är man medveten om det eller så är man medveten om att man inte är riktigt medveten om det.
Mm. Vet du när guiden tänkte släppas?
Slutet på september tror jag. Och den kommer ju bara på nätet, vad jag har förstått. Ja. Man vet aldrig, kan ju ändra sig saker och ting. Men om man nu ska vara hållbar så.
Förutom det så guider du även runt en i krogmillret som chefsredaktör på tidningen Gourmet. Och även din egna blogg On My Table. Vad är viktigt för dig när du skriver reportage om krögar eller restauranger?
Mitt jobb när jag skriver reportage är ju inte att bedöma om det här är en bra krog eller inte. Eller om det här är det här liksom toppmat eller inte toppmat. Utan jag försöker ju att se det ur reportageform. Alltså, och ge en så pass nyanserad bild av krögaren eller restaurangen. Så det blir en slags blandning mellan personporträtt och mindre bedömning, så blir det ju ändå, jag menar, jag tycker ändå det är viktigt att tala om vilken typ av mat de gör, att jag liksom inte så här förskönar så här, det här är det mest fantastiska eller, utan jag vill ju ändå hålla en ganska objektiv bild, men det måste ju ändå vara, det måste ju ändå finnas en känsla i det reportaget du läser. Och sen är det ju upp till dig att bestämma så här, är det här något som jag tycker är intressant? Är det här något som jag passar mig eller inte? Och det är lite så jag tänker, att jag vill ändå göra en bra beskrivning av restaurangen, miljön, maten, krogen, som är nära en sanning. Så att den som läser måste ju ändå kunna veta, är det här något jag är sugen på eller inte?
Vilken är den maträttade artikel eller intervju du har skrivit som blivit mest, där du då personligen mest har blivit inspirerad av en person, plats eller mat?
Jag kan ju bara tänka nyligen, vad som har hänt nyligen och så här. Och ja, senast så var det väl i alla fall Magnus Nilsson på Färviken.
Vad är den största utmaningen för dig när du just försöker förmedla de här matupplevelserna till läsare?
Jag tycker ofta att det kan vara en utmaning. Därför att, jag menar, det är klart. Om allting bara flyter på, maten är jättebra och det är superfint och man, då går det lätt. Men ibland är det inte alltid så lätt. Jag menar, jag måste ju ställa mig utanför mig själv också. Och jag kan ju inte bara gå och säga, vad tycker jag om? Vad gillar jag? Tycker jag att han är? Han kanske är den här personen någon som jag kanske inte synkar med. Mm. Det gör man ju inte med alla.
Nej.
Ska jag då skriva att jag tycker att han är snorkig? Eller, nej, men det kan jag ju inte göra. Jag måste ju ändå ställa mig utanför mig själv och mina egna åsikter ibland. Och tänka, vad kan man uppskatta i det här? Och vem kan uppskatta vad och så? Menar, visst är det så att vissa kockar eller vissa personer har man inte den känslan för. Men det skulle inte hindra mig från att göra ett reportage med den personen. Om den personen är viktig.
På tal om inspiration så driver du även en podd med din vän Daniela som heter Eat, Drink, Think and Travel. Vad kan man ta del av i era avsnitt av podden?
Men vi jobbar mycket med branschfrågor faktiskt. Mm. Och från början när vi startade podden, och jag hoppas att det kommer att bli lite mer så också i framtiden, så vill vi, var ju tanken med att vi skulle vara lite snabbare på saker som händer i branschen. Till exempel Guide Michelin-stjärnorna, eller det kan hända vad som helst. Alltså någonting med någon restaurang som blir sågad, eller den blir höjd i skyarna, eller det är någon som byter helt inriktning. Alltså. Och då är meningen att vi ska liksom diskutera det. Mm. Och jag och Daniela, vi är ju väldigt olika. Daniela kommer från restaurangbranschen, hon har jobbat på Mattias Dahlgren, hon har varit i USA och arbetat länge. Hon jobbar med stora projekt inom restaurang, och jag kommer då från journalistsidan med en helt annan liksom insikt i restaurangvärlden. Och jag försöker ju då se mer objektivt på saker, vilket gör att frågeställningen kan bli ganska olika, vi kan tänka olika och vi tycker inte alltid samma. Och det är ju det som är lite härligt, tycker jag. Det, fast det är inte alltid vi är så. Ibland kan vi vara lite osams också. Men det är ganska bra, för man kan ställa mycket olika frågor och tänka lite olika. Det är de som kommer och gästar oss då.
Skulle du kalla dig för en gourmet eller en gourmand?
Gourmet och gourmand, tyvärr.
I olika sammanhang.
Jag måste nog vara lite mindre gourmand, tror jag. Jag måste äta lite mindre. Jag kan inte äta så mycket, det är lite too much.
Vad betyder gastronomi för dig?
Matvärlden. Kärlek till mat, passion till mat. Allting. Det finns ju så mycket som ryms i ordet gastronomi. Mm. Allt från att plocka ostron till äta några måltider på fin krog. Liksom.
Är det någon inom krogvärlden som inspirerar dig eller som du ser upp till?
Alla som jobbar hårt, tycker jag. Jag tycker det är... Ibland jag är ganska lat om mig faktiskt. Jag har mycket saker på gång, men jag också när jag kan väldigt lat. Och ibland kan jag känna så här, när jag ser hur hårt folk arbetar i restaurangbranschen. Det engagemang och den passion, och jag menar, du också jobbar jättehårt. Du har ett annat jobb i sin annan, alltså då kan jag bli så här, shit, då blir jag så imponerad. Jag känner bara, hur orkar de? Men det är ju det som är så härligt, att inspirera varandra. Du tänker så här, de orkar, jag orkar, orkar lite till.
Vilka är dina favoritkrogar du gillar att besöka mest?
Restaurang Agnes, Arirang, alltså jag gillar ju koreanskt. Volt till en av mina absolut favoriter. Här nere är det ju Talldungen, Hörte, Gastrologik, Speceriet, Oaxen, Krog, Oaxen Slip. Ja, men det är väl de som jag mest går till, det är ju de som inte är som finkrogar. Så är det ju. Som man kan komma till igen och igen och igen. Jag menar, om man tänker på Volt till exempel, då när jag drog ju hälsenan här för drygt år sedan. Och då jag har inte varit på Volt tidigare. Min man var så himla snäll, så han bara, ah, men jag tar ut det. Jag kunde ju liksom inte gå ut, det var ju vinter och allting. Så han fick ju hjälpa mig, jag fick liksom inte sätta ner foten och gå med mina stackars kryckor och så. Och då gick vi till Volt första gången. Och jag blev så himla förtjust. Så jag bestämde mig för att jag liksom skulle gå tillbaka. Så jag var tillbaka 3 gånger förra året på Volt. Och jag tyckte det var lika bra varje gång. Och på något sätt, de byter ju meny så mycket. Man känner igen vissa saker, men de byter ju också i princip alla rätter.
Vi ska iväg här och käka på Soy 29 som du inte har besökt tidigare. Har du något du letar efter när du besöker en ny restaurang?
Soy 29 har ju funnits på min lista jättelänge. Ända sedan de öppnade har jag velat gå till Soy 29. Och nu är det ju så att jag vill gärna gå dit och se. Dels vill jag ju kolla hur bra maten är. Och då är det ju viktigt att man är inte bara en helst, utan man ska helst vara fler, och det är vi ju. Vi är ju tänkt 4 stycken nu som ska gå. Så man kan ta in många rätter. Mm. Sen så vill jag prata lite med dem så här och kolla läget. Ja, det är ganska mycket jag tänker på när jag går första gången. Och sen tänker jag lite så här, ja, kan jag komma tillbaka? Är det här något jag vill komma tillbaka till? Eller, jag tycker servicen är jätteviktig. Jag var på ett annat restaurang för inte så länge sedan för första gången, som ligger här i Skåne. Jag tyckte inte att servicen var jättebra. Jag tyckte att det var mycket så här konstiga saker där. Och det gör att jag antagligen inte kommer att gå tillbaka. Första intrycken är jätteviktiga.
Om man tar någon som vill sträva efter en karriär som matskribent, vad är ditt bästa tips?
Ut och ät. Ät. Det är ju det enda du kan göra. Ge inte upp, bara fortsätta. Jag tror också man måste försöka, eller vad jag vill i alla fall, är att man ska vara lite ödmjuk också. För den kunskap som kan känna ibland så här, att det är väldigt lätt att säga att man är matexpert. Eller jag kan jättemycket mat, eller jag kan skriva om det eller så. Men jag tycker också man ska... Man måste ha respekt och förstå att det här är inte ett yrke som man bara så här, 2 sekunder så är man mästare på mat. För mig var det, jag kan säga att när jag började på gourmet så kände jag det ganska snabbt att det här, jag klarar inte, det här är inget som jag bara kan kasta mig in i hur lätt som helst. hade inte jag haft en himla bra redaktion som jag kunde lita på, så bland annat Henrik Franke som jag jobbar med, som är på Natur och Kultur nu, han var ju superbra och kunde liksom, jag litade på honom 100%. Det tog mig ungefär 5 år innan jag kände att ja, men nu kanske jag kan lita på mig själv och vad jag tycker och hur jag känner och vad som funkar. Så att jag tycker bara, man bara fortsätter och inte ger upp, så kommer man ju dit.
Finns det någon du hade velat höra gastronomi på den?
Martin på Hörte till exempel. Jag tycker också så här Emma på Talldungen. Vi hade ju Tarek Taylor på första gången jag någonsin har träffat Tarek Taylor. Jag har aldrig ätit hans mat. Alltså jag har träffat honom på en skånska gastronomipris, men jag har aldrig pratat med honom. Men jag tycker att han var otroligt trevlig och intressant. Och efter vi hade liksom spelat in så hade vi en liksom diskussion om vad man skulle behöva prata om mer i så här, matsverige. Så här, han känns väldigt så här, passionerad och intresserad. Och, ja, honom gillar jag.
Superkul att ha med dig här i studion idag, Tove. Nu tar vi och sticker iväg och käkar, tycker jag.
Det tycker jag med. Tack för att jag fick komma hit.